Låt oss be att vi med Kristus får gå in i det eviga livet. Evige Gud, du som lät Jesus Kristus dö och uppstå för att han skulle vara Herre över både levande och döda. Ge oss nåd att i tro ta emot honom som vår frälsare, så att vi med honom får gå in i det eviga livet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till denna gammaltestamentliga text från Jobb kapitel 17. Vad har jag då för hopp? Vem kan skönja någon lycka för mig? Går hopp och lycka med mig till dödsriket? Ska de följa mig ner i mullen? Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Denna söndagens episteltext kommer från första Korinthierbrevet 15. Nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hur en kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger dig den gestalt han har bestämt, och varje frö får sin egen gestalt. Alla kroppar är inte likadana, människorna har sina, boskapen sina, fåglarna sina och fiskarna sina. Vidare finns det himmelska kroppar och jordiska. Men de himmelska har sin glans och de jordiska har en annan. Solen har sin glans, månen sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnorna har olika glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en med ande. Och så står det skrivet. Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himmelen. Som den jordiska var, så är också de jordiska. Och som den himmelska är, så är de himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, ska vi också bli en avbild av den himmelska. Så lyder Herrens ord.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Johannes. Jesus sa, alla som fadern ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. För jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Till detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Så lyder det heliga evangeliet. Nu ska jag säga att barnen, Vilma, var det låst där ute eller? Julia fixar det åt er. Så att. Om det är någon annan som vill gå och spela pingis när jag predikar så är det helt okej också. Alla ställer sig upp. Nej, det var inte okej men jag. Woody Allen sa så här. Jag är inte rädd för att dö. Jag vill bara inte vara med om när det händer. Alltså svenskens förhållande till döden är snart det enda området som verkar vara tabubelagt. Man kan nästan prata om allt. Man kan prata om sex, man kan prata om pengar, man kan prata om you name it. Men när det kommer in på döden, då flyr alla. Jag hade en väldigt intressant, rolig diskussion på IKEA när jag satt i lunchrestaurangen. Och det var liksom en iskall stämning. Och bara, Magnus, prata inte om det. Usch, prata inte om det. Begravningar är något som man gärna slipper att vara med på. Och många begravningsbyråer och präster talar idag om att det är svårt, det tar lång tid mellan dödsfallet och begravningen eftersom de anhöriga har svårt att prioritera detta. För det är ju en innebandyturnering för sonen nästa helg. Och att inrätta en regel, en lag som säger att inom 4 veckor så måste personen komma i jorden. Och här om lördagen så lyssnade jag på Spanarna på P1. Brukar ni lyssna på det? Fantastiskt program. Och då pratade de bland annat om begravningar. Och då nämnde de ett uttryck som jag aldrig någonsin hört talas om. Direktare. Har ni hört det? Nej. Direktare har ökat i antal, inte minst i Stockholmsområdet. Det innebär att när personen dör så har man ingen ceremoni utan skickar dem direkt i kremering och ner i jorden. Så slipper ju då de anhöriga hålla på och styra med tider och stunder och allt vad det nu kan vara. Och hitta detta. Då får de ju mer tid till köksrenovering och trädgårdsarbete istället. Predikaren säger dock så här. Bättre gå till sorgehus än till gästabud. Vad som är slutet för en var må allt levande betänka. Det är bättre att gå på begravning än på party. För, lyssna, det är bara den som fullt ut omfamnar dödens verklighet som också fullt ut kan omfamna livets rikedom. Askonsdagens rit där vi får korsets tecken av aska på vår panna en dag. Erik Varden som är en katolsk biskop i Norge skriver i sin bok Allt som är värt att minnas detta. När jag tar emot askan bekänner jag mitt släktskap med denna värld av stoft. Förklara mig redo att avstå från alla föreställningar om min egen allmakt. Jag står inför Gud och förkunnar att jag inte är Gud. Det behöver säga varje dag. Jag erkänner den avgrund som skiljer mig från honom. Jag accepterar Guds obekväma annanhet. Han är det jag inte är. Ändå bär jag mitt väsen spår av honom. Jag trängtar efter en fullkomning som ingenting skapat kan ge mig. Jag vandrar på denna jord som ett trånande kött. Jag är hemma och samtidigt en främling. Full av hemlängtan till ett land som jag minns och likväl aldrig har sett. Det är först när vi omfamnat dödens realitet som vårt liv här och nu kommer till sin rätt. Det blir mycket citat idag. Jag har sett till att liksom sno så mycket citat så att jag tjänar mycket pengar utan gjort så mycket arbete själv. Så tänkte jag. Men C.S. Lewis skriver sin bok så här. Kan man vara kristen? Antag att det verkligen finns en ändlös lycka som väntar oss. Antag att man verkligen kan nå det man jagar efter. I så fall skulle det vara en stor sorg att för sent ögonblicket efter döden upptäcka att vi till följd av det sunda förnuft vi tilltrodde oss förkvävt förmågan att glädjas åt det. Den kristne säger, inga varelser föds med en längtan om det inte finns någon möjlighet för dem att få den tillfredsställd. Sug på den meningen lite. Om jag inom mig känner en längtan som inget i denna värld kan tillfredsställa är det mest sannolika förklaringen att jag föddes för en annan värld. Förhåller det sig så måste jag å ena sidan se till att jag aldrig ringaktar eller är otacksam för dessa jordiska välsignelser och å den andra att jag aldrig förväxlar dem med någonting annat av vilket de endast är ett slags skuggbilder eller ekon eller en avglans. Jag måste i mitt inre hålla levande en längtan till mitt rätta hemland. Jag får aldrig låta den bli översnöd eller åsidosatt. Jag måste göra den till huvudsyftet med mitt liv. Att tränga fram till detta andra land och hjälpa andra att göra samma sak. Om vi nu tror att Gud har gett oss en längtan som är menat ska tillfredsställas Men det är pengar eller sex eller status eller karriär eller relationer aldrig på djupet kan mätta detta. Så innebär inte att jordelivet är en illusion, att vi blir cyniska, utan Gud har bestämt att mätta oss. Vi sitter om döden och det kristna hoppet hjälper oss att få en hälsosam distans till det jordiska. Och samtidigt en närhet och glädje över livet. Där vi kan bruka och njuta av dem utan att hemfalla till tillbedjan av dem. Det är det som är problemet. Gud har gett oss gåvor, njutningar och vi har förvandlat dem till avgudar. Wilfred Stinsen skriver sin bok Jag dör inte, jag träder in i livet detta. Döden är alltså en nyckel. Med en nyckel kan man låsa eller öppna. Jag kan vrida åt vänster och låsa in mig i min korta, skugglika, jordiska tillvaro. Eller jag vrider nyckeln åt andra hållet och öppnar dörren mot oändliga horisonter. Memento mori upprepade man i medeltiden. Kom ihåg att du ska dö. När jag är förtrogen med tanken på döden, framförallt när jag accepterat att jag är en som kommer att dö, är jag inte lika rädd mer för att förlora något eller misslyckas. Har jag inte så mycket mer om något tas ifrån mig. Tanken på döden hjälper mig att relativisera det mesta jag gör eller upplever i mitt liv. Det som förgår är inte så livsviktigt, inte så dramatiskt heller. Endast det som består har tyngd. Tänker ni på döden ofta? En kul predikan här. Men endast den som har sett sanningen i vit ögat som fullt ut kan också ta del av, förvalta och njuta av livet. Det var en otroligt intressant artikel i Sydsvenskan här om dagen. Där de intervjuade en begravningsentreprenör från Limhamns begravningsbyrå. Som just sa, svenskarna flyr från döden. Svenskarna vill inte vara med. Svenskarna vill inte konfronteras med att livet en gång tar slut. Jag kommer ihåg för många, många, många år sedan. När staten skickade ut en informationsbroschyr. Med titeln Om du dör. Inte när du dör. Som om det fanns ett alternativ. Så vi behöver möta döden. Inte bara den sista dagen i vårt liv. Utan varje dag i vårt liv. För Jesus, han säger så här. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. För den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? När de första lärjungarna hörde detta tänkte de inte på något symboliskt. Du måste ta korset på. Det enda erfarenheten de hade av korset var, där dör man. Vad handlar det om att dö varje dag? Vad handlar det egentligen om att ta korset på? Är det att plåga sig själv? Är det att förneka sina njutningar? Är det liksom att försöka leva ett miserabelt liv som möjligt? Att varje dag ta korset på att dö handlar om att medvetet släppa det krampartade greppet om sitt eget och inte minst andra människors liv. Det kanske är svårare ibland att släppa taget om andra människors liv. Det vet alla som börjar få stora barn. Eller när vi tänker kanske på vissa församlingsmedlemmar eller andra vänner. Att varje dag konkret släppa greppet. Jag samtalade med en kvinna för en längre tid sedan i en annan kyrka än våran. Och jag gav henne en god andlig övning. För hon kände hela den här känslan av att liksom livet höll på att glida henne ur händerna på något sätt. Jag sa så här, vad du ska göra varje morgon, varje dag, mitt på dagen och på kvällen, det att du ska göra så här. Och så säger jag så här, nu släpper jag greppet. Och nu tar jag emot. Släpp greppet och ta emot. En enkel bön med kroppen. För dödens verklighet påminner oss att vi en dag kommer att behöva släppa taget om allt. Och de som går in i döden med frid är de som redan har släppt taget. Magnus Malm skriver, bristen och fattigdomen har aldrig ett egenvärde, är aldrig ett mål. Dess goda verkan är att öppna oss maximalt för Gud, källan till liv och all godhet. Inte för att vi ska avstå från det goda i livet, utan befria oss från allt för små rikedomar som krymper våra hjärtan och gör oss hårt krampaktiga grepp om sina egna skatter godhet. Vad sa Jesus? Den som mister sitt liv ska finna det. Alltså det här är vinst på ett sätt som världen inte förstår. Varför kan vi prata om döden och på något sätt se fram, inte se fram emot, det var fel uttryck, men jag hittar inget bra uttryck, att ändå leva med dödens verklighet? Jo, det är för att Jesus själv har mött döden. När jag samtalar med mina icke-kristna vänner så blir man ibland, vad ska man säga, inte bestört, men man funderar så här, hur tänker ni? Mormor har dött, nu har en ängel. Och vad bygger du det på? Vad har du att vila din förtröstan i? Vår förtröstan vilar inte på att vi skapar egna fantasibilder. Vår förtröstan vilar i en historisk händelse. Att Jesus har gått in i döden. Och döden kunde inte behålla honom. Och i dopet har vi blivit begravda med Kristus och lever nu ett nytt liv. För de kristna så försvinner ju inte sorgen, försvinner ju inte smärtan, försvinner ju inte saknaden när någon dör. Men det ljus som lyser från den tomma graven ger oss tröst och ett hopp som ingen tar ifrån oss och som vilar. Inte på mina egna hjärnspöken eller konstruerade idéer, utan på en historisk verklighet. Som evangeliet som vi läste idag sa, detta är min faders vilja. Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta dem uppstå på sista dagen. Vad händer när vi dör? Det är många som spekulerar i liksom vilket tillstånd befinner man sig i och liksom allt och det ena med det andra. Jag vet, som den gode teolog jag är, när vi somnar in så kommer vi få höra de här orden. Brudgummen är här. Kom ut och möt honom. Vi säger det i varje nattvardsliturgi. Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Vi kan inte förstå tiden och rummet i Guds perspektiv. Men det vi vet, det är där Paulus säger så här. Jag längtar efter att få bryta upp och få vara hos Kristus. När vi dör så kommer någon viska in i vårt öra. Magnus, brudgummen är här. Kom ut och möta honom. Det finns ett fantastiskt helgon som heter Therese av Lisieux, lilla Jesusbarnet. En fransk liten tjej, inte vilken ålder, om det är 15 år först, som tillåts gå in i kloster. Och lever där, jag har varit där i Lisieux, Ragnhild och jag. Det är ett litet kloster med ett liten trädgård. Där lever hon sen de närmsta 9 åren med sina systrar. Och hon lär sig en sak: min kallelse är att be och att älska. Att ta upp en knappnål i kärlek. Att inte svara på något elakt ord. Hon lever helt obemärkt. Dör 24 år gammal. Och hennes liv har påverkat miljontals kristna människor. Och hon säger just detta: jag dör inte, säger hon. Jag träder in i livet. Så vårt liv kan inte mätas i hur många år vi får, utan på vilket sätt vi förvaltar det vi har fått, den korta tid vi har. Låt oss be. Gud som omsluter både levande och döda, till dig sätter vi vårt hopp och ser fram emot en dag då vi ska få möta dig sådan du är. Ge oss del av det liv som aldrig dör. Genom Jesus Kristus, vår frälsare och Herre. Amen.